Hej och välkomna. Nu är T-rört ute i etern igen. Och här sitter jag med Erika Nigol och jag heter Ingrid Jarlsson. Och vi har haft sommar, men nu är vi på banan igen och ska då sända för Floby pastorat. Men Erika, vad ska vi prata om?
Ja,
men,
ja,
har alltså... vi någonting på gång eller vad är det?
Ja, men vi har pratat mycket om det här med hurdana är vi egentligen?
Ja.
Ja. Och då har jag det här underbara uttrycket att den ska vara glad att den är som en är när den inte blev som en sulle.
Mm.
Ja. Och det tycker jag är så intressant att utgå från det.
Mm.
Hurdana är vi och varför blev vi som vi blev? Och var det så här vi sulle var egentligen? Och det där. Och det finns ju en film som heter Sliding Doors.
Mm-hmm.
Så man brukar använda bara den titeln liksom på att hur hade det blivit då om hon hade hunnit med tunnelbanetåget, hur hade det blivit om hon inte gjorde det? Och det är ju väldigt, väldigt intressant att fundera på det liksom.
Och det gör man ju till och från i livet ibland och funderar på. Tänk om jag hade svängt åt det där hållet istället, tänk om jag hade sagt ja till det där eller nej till det, vad hade det blivit då?
Ja, och jag tänker på, nu kommer jag på det, när jag var typ 25, nej det var jag inte, 22, 23. Då fick jag ett jobb, då bodde jag nere i Mariestad, då fick jag ett jobb på en lantbruksskola utanför Stockholm. Och jag tackade nej till det. Men sen hamnade jag i Stockholm i alla fall. Men vad hade hänt om jag flyttat då? Och tagit det här jobbet och jobbat på den lantbruksskolan och hur det här mitt liv blivit då? Det kom jag på ganska nyligen, att det där var en sån här typisk grej liksom som...
Att det kunde ha blivit något annat,
ja.
Och det vet vi ju inte. Vi får ju inte svar på de valen vi inte gjorde.
Nej, vi pratar ju om det här med att det inte finns något facit i livet. Och det är ju väldigt intressant. Men vad är det då som påverkar oss? Vad är det som gör att vi är där vi är idag?
Men det måste ju nästan vara situationen, känslorna man har i stunden och den omgivningen som man har runt sig. Som påverkar en. Om jag går åt det hållet, ja, men då är du där och jag går där. Vad händer då? Så det är mycket sådana där saker tror jag som gör om man väljer, va?
Ja, och sen är det också det här med, vi pratar ju om arv och miljö då. Och jag tänker också mycket på var vi har vuxit upp någonstans. För det är ju den här kulturen som man har runt omkring sig när vi går i skolan. Vad är det, ja... Vilka människor har vi, vilka lärare, vad är vi för, vad är omgivningarna liksom och kulturen som vi har, våra föräldrar, syskon.
Jag tänker på när man går i skolan, när man är, jag är ungdom eller sådär va, att då är det många som väljer vad ens kompisar väljer. Man vågar inte välja en annan linje. Och det har ju mycket att göra liksom i vilken fas i livet man är, hur man vågar välja självständigt eller man väljer med flocken.
Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Och det där med flocken, det är ju, för jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet att jag gillade ju, jag förstod inte vad jag gjorde där. Det var som att jag gör det här för att alla andra gör det, för att man ska göra det, och jag går ut och tar studenter. 1973 gjorde jag det. Men sen så jag ville ju jobba med djur. Och då sökte jag in på Sötåsens lantbruksskola och kom in där. Och där kände jag, yes, nu får jag vara den jag vill vara. Och då tänkte jag så här, nu är det ingen här som känner mig. Så nu kan jag vara precis som jag vill vara också. Och så gjorde jag det. Och det var min räddning, tror jag, att få leva ut liksom att vara Erika. Med djuren och med alla de här människorna som var där. För det var ju mest bönder och det var ju fantastiska människor. Så just det beslutet som jag tog där. Och jag fattar inte var det kom ifrån liksom. Var kom det ifrån? För jag var ju inte uppvuxen i en bondefamilj.
Nej, men din pappa var ju veterinär så du hade väl djuren då. Men jag vet ett ögonblick som jag... Det var när jag gick på högstadiet. Då kom de och... prata att de värvade deltagare till att gå med i lottakåren.
Ja.
Och det tyckte jag lät jättespännande. Man kunde åka till Gotland och man kunde sitta i sådana här torn och spana och grejer, va. Men jag vågade inte. Och det har jag tänkt på många gånger till och från under livets gång. Tänk om jag hade valt det, för det hade ju varit så jättespännande. Men liksom då var det någonting som var att det var inte rätt läge. Och så jag sa liksom nej.
Ja, för jag gick med i Blå stjärnan.
Jaha. Ja, det var ju med djur och,
ja,
och det.
Ja, precis. Ja. Och då fick vi ju gå också på lantbruk. Kanske var det någonstans som... För då fick ju vi gå på lantbruksskola och två veckor och lära oss om mjölka och det där. Liksom. Och det tyckte jag var jätteroligt. Men då tror jag gick i första året på gymnasiet, något sånt där. Men det var nog en ingång på något vis. Liksom. Så ja, det kommer jag på nu när du berättar att... Att det är klart att det hade betydelse.
Och ibland är det så här möjligheter. Så här, ja.
Vad hade hänt om du hade tagit det då?
Ja, då hade jag varit suttit på Gotland bland alla raukarna. Och man vet ju inte.
Nej, man vet ju inte. Och det men, är det som
men,
är...
men jag tror att det hade passat mig.
Ja.
Men liksom, ja.
Du har en liten vindhund i dig som vill spana.
Ja, det vet jag. Jag vet inte om det hade blivit det, men men du vet.
Ja, det är en sån där som man kommer ihåg. Liksom.
Ja, man kommer ihåg att man hade en möjlighet där att göra någonting helt annat. Va?
Ja. Och det kan ju du som lyssnar också fundera på. Vad har du haft liksom, för tillfällen i livet när du har kunnat stå liksom, inför ett val och så har du valt det ena och känns det rätt nu då? Eller vad hade hänt om du inte gjorde det valet? Det kan man ju fundera på. Ja, vi vet inte det, men det här med arvet tänker jag också mycket på. Du och jag har lite liknande arv på det sättet. Att det våra...
bonnit och ja, jag har ju bonnit och du har ju mer liksom djur.
Ja, jag har väldigt mycket djur i mitt liv liksom. Och sen också det här tänker jag med min uppväxt då som var lite annerveser. Med min mamma och pappa som kom då. Mamma går ju från Skåne och pappa kom ju från Tyskland. Så vi var ju en väldigt annorlunda familj i Lilla Mariestad.
Ja, invandrare typ.
Ja, typer, precis. Och så var vi fem syskon då, bodde i ett jättestort hus. Och det var liksom sådär, vi var väldigt annorlunda. Och då skulle jag ju liksom leva upp till det också på något vis då, att vara annorlunda. Men jag var ju precis som alla andra tyckte jag. Liksom, så det var så skönt med att komma med de här bönderna och bondbarnen och sådär.
Att men bönderna har ju, de är ju jordade så att
ja,
säga.
Ja, och det var precis det som jag gillade. För jag var väldigt ojordad. Så det var väldigt skönt. Men sen blev jag ju festkommitté och sådär. Så att jag ville att det skulle vara lite fart under galoschen i alla fall.
Det är kreativiteten.
Ja, det tror jag.
Att hitta på saker.
Ja, precis. Men arvet är ju också det här med temperament till exempel. Och sådana grejer som man får med sig liksom. Om man är lugn eller om man är lite mer sådär...
Och det har ju väl att göra med också hur man agerar i olika valmöjligheter. Om man är den där som är bara på, liksom, häftigt, äventyrligt liksom, och säger ja till alla galenskaper. Eller man är lite mer försiktig och inte vågar och sådär va.
Men det känns också att det är viktigt där... För mig har det varit viktigt i alla fall att känna att jag hade mina föräldrar i ryggen. Att de liksom på något vis gillade när jag gjorde saker sådär va. En av mina söner påminner mig om häromdagen att men du åkte ju till Blekinge och jobbade på en gård där. Ja, det gjorde jag, sa jag. När jag hade gått ut gymnasiet då så tänkte jag måste ha ett sommarjobb. Och då hittade jag en annons i något annonsblad där med att de sökte någon som skulle jobba med ridläger. Det ska jag, och jag kastade mig på telefon och fick jobbet. Och den är hela sommaren, pappa körde ner mig och så var jag hela sommaren, hade han en massa ridläger och massa småungar. Och så här. Det var helt fantastiskt. Då upptäckte jag ju att jag har en liten pedagogisk ådra. Och det hade jag aldrig liksom tänkt på innan på det sättet då. Så det är också det här med att, som du säger, våga va? Och känna att jag hade stöd av det. Och så har det ju varit senare i livet också då, att jag har haft, känt att jag har haft stöd liksom, av mina föräldrar.
Ja, det känner jag inte igen mig riktigt i. Så.
Nej. Och det tror jag kan ju betyda mycket då, som du säger.
Om man gör eller inte gör.
Ja, precis, precis.
Och det får man ju liksom bara leva med.
Ja, det får man leva med. Ja. Precis. Och jag vet ju det när jag träffar min blivande man då till exempel. Så han körde ju motorcykel och sådär. Jag åkte med honom en resa, vi var uppe i Norge. Och sen insåg jag, det här går ju inte att sitta bak på. Det var det trökigaste jag varit med om.
Ser inget och det bara att köra på. Ingen kontroll.
Så då köpte jag en egen motorcykel. Och så började jag köra själv. Och det är också sådär liksom... Nej, och jag kan inte påstå att det alltid har varit så genomtänkta beslut liksom, utan det har varit väldigt sådär i stunden att nej, det vill jag göra så gör jag det. Och jag kommer ihåg att jag tog mitt studielån då och köpte motorcykeln. Det var inte det smartaste, så att det fick jag gå till pappa sen och säga liksom att jag har inga pengar. Men det, han bara skrattade och så ordnade det sig också liksom. Så att jag har haft tur på det sättet.
För när uppbackning hemifrån, ja, liksom, när det har hänt sådär. Så du har vågat göra saker och ting.
Och sen har jag ju ibland liksom kommit hem då med svansen mellan benen och liksom mamma och sådär. Va? Men det har inte varit så här. Nej, det har varit bra. Det har varit bra. Och det tror jag att jag har med mig fortfarande. Just den här liksom rågen i ryggen.
Ja, ja, och tryggheten liksom i det du gör. Så att säga.
Och det har jag ju försökt göra med mina barn också. Jag vet inte om jag har lyckats, men jag har försökt i alla fall liksom att... Att vara den som stöttar och så. För det tror jag är jätteviktigt. Det tror jag är jätteviktigt. Och det kan man ju göra. Man behöver inte bara göra med sina barn. Man kan ju göra det med andra människor också.
Ja, jo, det är väl bra om man kan stötta andra som man har runt omkring sig. För att de ska liksom våga göra de där valen som man behöver göra. Man behöver ju välja i livet. Det är många gånger man måste välja. Man kan liksom inte springa på två bollar samtidigt, va? Och då är det väl bra om man har någon som kan stötta en i vilket val man än gör.
Och också prata om det innan. Liksom, om du gör så, vad händer då? Och gör du så? Och det är ju, man kan ju inte välja åt någon annan. Men man kan hjälpa till och, att människor kan göra ett val.
Bara resonera om det.
Ja, precis, precis. Och det tror jag är superviktigt att vi... Att vi har någonstans att göra det då. För det är ju sådär att vi vet, som du säger, vi har ju inget facit. Vi vet ju inte vad som är rätt egentligen.
Nej, och det viktiga det är väl att om man väljer fel och det blir galet, det kan det ju bli. Både på många olika sätt. Men det viktiga är väl att man tar sig ur det på ett bra sätt. Och att man så att säga, man gör en volt men så landar man på fötterna. Och de här felen som blir, som man får rätta till, hur man nu gör det, de lär man ju sig av. Så det är inte fel heller att välja fel, för det kan ju leda till någonting annat.
Frågan är bara hur många gånger man väljer fel i samma situation då, och när lär man sig liksom?
Ja, det är väl väldigt olika. En del tycker man gör ju fel stup i kvarten.
Ja, precis.
Men då har de väl någonting som drar åt det där hållet, va?
För det tänker jag på mycket här med att älta. Det säger ju alla att det är så fel att älta saker liksom. Men jag tänker att det inte är det. För jag tror att man behöver älta tills man är klar. För det är ju ett sätt att bearbeta någonting. Ja. Och då behöver man älta ända tills jag känner så här, nej, nu orkar jag inte tjata om det här mer. Och så är man klar.
Och du menar att det är samma som man gör felval?
Ja, det kan det ju vara. Men jag tänker också, när
nu tar vi droger. Nu ska jag sluta droga. Nu tar jag mer droger. Och så håller man på så.
Ja, men så var det ju med cigaretter för mig i livet när jag rökte en gång för länge sedan. Nej, nu ska jag sluta. Ja, inte gjorde jag det. För det var ju någon som vi gick ut och tog en öl och så var det så gott med en cigarett. Och så, nej, men nej, nu var det sista gången. Och sen liksom... Så höll jag på ända tills jag bestämde för att nej, nu! Och då var det så.
Jo, och det är väl det lilla liksom.
Ja, det är ju det lilla, men det är lilla. Mer beteende jag tänker det, på. Då,
men så kan det nog vara att man tycker att en del liksom, de gör samma skit hela tiden liksom, och kommer inte ur. Nej, nej. Det är som ett ekorrhjul som man hamnar i liksom. Och,
Men jag tänker mycket som du, det här med att man inte gör fel utan man gör erfarenheter. Samlar liksom på erfarenheter då.
Men det blir alltid man gör i livet i erfarenheter.
Ja, exakt. Men jag tycker inte om när man pratar om att jag känner mig så misslyckad. Nej, du är inte misslyckad, du har bara lärt dig något. Så tänker jag liksom, för att gå runt och känna sig misslyckad, det är ju totalt...
Nej, det är ju ingen höjdare.
Nej, det är ju inte det. Nej. Ingen ska behöva känna sig misslyckad.
Det är bara det att man hamnar lite snett och behöver rätta upp det igen.
Ja, exakt. Och det önskar jag att fler kunde ta åt sig liksom, att det här att okej, vad lärde jag mig på det här och hur gör jag bättre och hur gör jag om liksom, för att det ska bli bra. Och, så.
Och sen är det ju svårt ibland om man liksom har kört diket så att säga, att veta hur kommer jag upp?
Då ska man ta hjälp.
Ja, precis. Och det är väl inte så enkelt det heller att veta vart får jag hjälpen. Vem kan boxera upp igen på vägen?
Ja, men det finns, vi har pratat lite
om det. Jo, det finns ju hjälp, det gäller bara liksom att våga ta den och hitta liksom telefonnumret.
Och sen är det också det här att man kan känna sig misslyckad då skäms man och så vågar man inte ta liksom hjälp då för att man skäms så mycket. Va? Och det där, skammen är ju också...
Skammen är inte det väldigt kvinnligt?
Det kan jag inte säga att det är kvinnligt. Jag tror män känner skam också.
Att man inte vågar säga om man har misslyckats. Nej, det kanske inte. Nej, det kanske är lika.
Ja, det tror jag att det är lika. För jag tror män kan ju också skämmas över att man inte klarar av vissa saker, för det borde man, en man klara av.
Ja, klart, de har ju andra krav. Ja, vi vet ju inte hur de tänker.
Jag försöker ta reda på det.
Oho! Okej, det kommer en bok till våren om så här tänker män i de här situationerna.
Det finns de som har försökt sig på det där. Det har inte gått så bra vad jag förstår. Jag är ju mamma till 3 söner och det har ju hjälpt mig en hel del.
Ja, då borde du veta en del.
Nej, en del vet jag. En del förstår jag. Liksom, för de lär mig ju fortfarande de där pojkarna.
Ja.
Sen har ju det här som jag tänker mycket på, det är ju den här gudomliga logistiken.
För nu får du förklara. Är det vägen upp till himlen eller vad är det för logistik?
Ja, det
eller
kan det ju vara.
En hiss eller hur kommer man? Eller?
Nej, men jag tänker ofta på det när det händer någonting, liksom att man träffar på någon. Det var precis nyligen. Var det någonstans? Jag gick någonstans och så tog jag en väg och så plötsligt så står det en person där som jag inte har träffat på hur lång tid som helst. Och vi var så där bägge två liksom, men Åh, vad roligt. Varför har inte vi träffats förut på länge? Och sådär. Och så står man och pratar. Och visar det sig liksom att... Ja, men det här gav ju det och det och det. Liksom. Och då känner jag så här... Det här är gudomlig logistik. Liksom, att det finns...
Saker som ramlar i vägen. Liksom,
ja,
eller jag som...
Som blir till väldigt bra framöver.
Utan att du har gjort några val.
Ja, för det bara liksom...
Det bara kom. Det bara kom.
Jag bara mötte. Det var precis nyligen jag var så där... Jag kommer inte ihåg det. Det händer så ofta. Eller så jag vill ju se det också. Då ser jag det liksom. Så det är väl det som gör det då. Och sen har vi också det här som jag kallar för tunna ställen.
Mm.
Och det hänger lite ihop med det här med...
Det är inte tunn is och sådana saker.
Nej, det är inte det.
Okay.
Utan tunna ställen, det pratar man ju lite om i kyrkan idag. Att ibland så kan man känna att vid vissa tillfällen så är man... Så finns det en närvaro av Gud liksom, som gör att man känner att man är väldigt nära, att stället är väldigt tunt nära Gud. För Gud är så nära i liksom i det som händer, eller om jag kan ju hända att jag sitter själv och ber eller sitter och funderar på något, eller att jag pratar med någon och så känner man liksom plötsligt det här, nästan hur en vind sveper in liksom i rummet så där.
Mm.
Och det tycker jag, det jag tycker det är så magiskt på något vis liksom när det händer. Och jag vet, jag har i Stockholm så ibland så var jag tvungen att gå upp på nätterna för att jag kunde känna liksom att jag låg och tänkte och funderade, så kunde jag känna som en, att det var som en vind över kinden, så tänkte jag, men det blåste ju inte här i min sovrum liksom, det finns ju ingenting som blåser. Jag var tvungen att gå upp och kolla att fönstret var stängt och allt sånt där liksom. Ja, det var det ju alltid, men det var så konstigt. Och då känner jag liksom när jag fick,
det är någon annan där,
det är liksom något mer som händer liksom.
Men det är ju många som har sådana, du vet, andar som går i huset, du vet, sådana här som spöken och osaliga andar.
Jag vet det. Jag har ju liksom i mitt hus på landet där jag bor nu. Det var ju så, en av de första somrarna som jag bodde där, så hade jag en mulltoa som stod ute i hallen av alla ställen. Och så på natten så gick jag upp där och då när jag vände mig om, då står en man där.
Okej, det är upptaget alltså. Nej. Han hade glömt att stänga dörren om sig.
Nej, men det var liksom i hallen där så står en man. Och han såg lite krum ut och så hade han vikt upp sin... Han hade en sån här rutig skjorta på sig, så vikt upp ärmarna liksom över armbågen. Så här som arbetare gjorde förr. Och jag blev så rädd. Och så försvann det liksom bara så här. Och sen pratade jag med några... För han som har rest upp huset, han flyttade ett hus och ställde det där det står nu. Han heter Mårten. Och då pratade jag med hans släktingar. Och så sa jag, hur såg han ut? Och så berättade de hur han såg ut. Och så sa jag, ja, då var det han jag träffade. Mm-hmm. Och det där var ju väldigt märkligt liksom. Mm. Men sen har jag fått prata med honom och sagt att du behöver inte vara orolig. Jag tar hand om ditt hus. Jag har varit vid hans grav och satt blommor. Jag har sagt, vila i frid liksom. Så. Sen har det inte hänt något mer då.
Det var bara en gång.
Det var en gång. Jag kände någon mer gång att det var något som... Och då sa jag också, nu, gå härifrån liksom. Du behöver inte vara här. Och då slutade det liksom. Så det här med osaliga andar och det här med sån här grejer, det tror jag verkligen finns liksom.
Ja, det tror jag också.
Ja.
Och titta på det här, vad de heter på TV, det här med när de försöker få hjälp liksom, för att en del de förstör ju liksom hela husen, ja, alltså, ja, att de går runt.
Ja. Precis.
Ja, det är lite spännande.
Ja, det tycker jag är intressant också. Men det är därför jag har ikoner överallt i mitt hus och kors.
Och två hundar och allt möjligt.
Ja, hundar och katter tror jag är jättebra på att ta bort liksom.
De borde ju känna av sånt, kan man ju tycka.
Ja, och jag tror att de gör att osaliga andar inte stannar kvar i husen. Jag tror att deras närvaro gör någonting liksom.
Det kan hända.
Det är bara hittat på tänkt mig då.
Nej, jag har ingen aning med det. Men...
ja, du har ju katter.
Ja.
Mm. Det gör någonting när man har djur i huset, tror jag. Det är spännande det där med det. Mm. Men tunna ställen tycker jag är jättespännande. Och hur man liksom ska förhålla sig till det då. Kan känna det i kyrkan också ibland när jag är där. Och på en gudstjänst ska man känna det liksom, hur det...
Jo, det kan man väl känna kanske i olika miljöer.
Ja. Ja, om man har, i skogen.
Om man har antennerna ute.
Ja, precis. Och liksom, jag tror. Sen har vi lite här, vi pratar om olika riktningar då, liksom hur man lever sitt liv. Vad tänkte du om det?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Nej, men det är väl olika syn man har på livet och andlighet och vad man tror på och inte tror på och sådär. Och det är väl, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det.
Måste man tro på någonting då?
Nej, det måste man inte. Man kan tro på sig själv.
Ja, vad händer då?
Ja, det är ju de här ateisterna, de tror väl inte på någonting. Eller jo, det gör de väl, va?
Alltså, det vet jag inte, men man tror inte på Gud.
Nej, men man kan ju tro på annat kanske. Jag vet inte hur det förhåller sig.
Nej. Man kan ju, jag tänker på, det finns ju de här humanisterna. De har ju tror ju inte på någon gud liksom, eller någon religion och så. Men de tror ju fortfarande på mänskligheten. De tror ju liksom på godheten och att man är human och att man tar hand om jorden och människor och sådär. Så att de har ju den tron då i alla fall, men inte på att det finns någon
annan liksom. Nej, precis.
Nej, precis. Så kan man ju göra liksom. Men ateist är ju så intressant, för det betyder ju inte troende. Och då är man ju liksom, det är ju, då säger man att man, det blir så märkligt. För mig blir det som en motsättning att man är anti-gud då till exempel. Mm. Men man måste ändå säga att man är anti-gud. För mig är det märkligt att man kan bara säga att man är otrogen. Nej, kan man inte säga. Otroende skulle man kunna säga.
Otroende, ja.
Ja.
Nej, och sen är det många liksom, man tror på någonting så där, men man kan inte definiera det. Om man tycker kanske Gud och kristendom, den är liksom för fyrkantig, för inrutad, så man tycker liksom att nej, men den är inte bekväm, man vill ha någonting annat. Och det är väl, det får man väl hänga upp sig på vad man känner är rätt för en själv.
Absolut, och jag har ju inga åsikter om att man måste vara troende eller på något vis där, utan det är ju mer att för mig har det ju liksom blivit så, det har hjälpt mig i livet att tro på Gud och att på något vis lära känna också liksom kristendomen. Och jag tycker det är jättespännande, för jag menar, det är ju 2000 år. Mm. 2000 år har vi levt med kristendomen. Och den fortlever, fortfarande pratar vi om Jesus, och enligt källor så ska ju Jesus ha funnits på riktigt. Liksom när man tittar rent historiskt då, så finns det faktiskt källor som säger att han har funnits. Mm. Och det är ju märkligt att en man från Nazaret liksom finns omskriven, och Pilatus, Pontius Pilatus också fanns omskriven då. Så där. Det finns liksom, och varför pratar vi om honom fortfarande när vi inte pratar om andra människor som korsfästes? Det var ju många där.
Mm.
Så det finns någonting i mig som gör att det, att det är intressant.
Men jag kan tycka det är bra att man liksom har någonting om man tror så där. Men sen tycker jag som kristendomen, det har blivit så mycket ritualer och grejer för det hela, va, som jag tycker det passar inte mig.
Men
det jag vill liksom mera ha, ja, men någonting så, men inte allt det här inrutade.
Men det är ju så här att kyrkan får inte stå mellan mig och Gud. Ritualerna får inte stå mellan mig och Gud.
Nej, men
utan det är ju, jag tror ju på Gud. Jag tror ju inte på alla ritualer.
Nej, men de finns ju. Ja, det är ju ett koncept, ja, så att säga.
Ja, men de behöver man ju inte liksom köpa.
Man kan ju ha en
personlig relation till Gud ändå. Mm. Och det där tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg det. Mm. För jag vet så många gånger som jag har hört liksom att det kommer någon, när jag har jobbat med konfirmander, så, ja, men min mamma sa att hon hade en präst som var dum när hon skulle konfirmera, så jag tror inte på Gud. Nej, men varför låter du en präst då i vägen?
Ja, det är liksom. Klart. De är ju budbärare, så att säga. Va? Och det är ju som vilken brevbärare som helst.
Så det där kan göra mig tokigt. Låt ingen stå i vägen. Liksom, utan kan bara få ha min egen tro. Det är nog bra
om man kan liksom tillåta sig det. Att köra sitt eget race lite grann. Så, och inte bli uppbunden av det.
Nej. Precis. Och sen jag lär mig ju väldigt mycket också genom kyrkan. Jag lär mig, jag får ju nya tankar, jag får liksom lära mig nya psalmer, jag får lära känna nya människor, jag är i ett sammanhang. Mm. Allt det där tycker jag ju också om.
Mm.
Att det ger mig så mycket. Men
tillhörighet på något vis, ja. Jo, men det är väl jättebra.
Ja, det är jättebra. Det är det. Men sen har vi också gnostiker då, som anser att det finns inga bevis på att Gud finns. Liksom. Och jag brukar säga att för mig är det så här, jag känner inte att jag måste ha massa bevis, men jag tror ju på Gud.
Mm.
Det är ju det som är grejen. Jag tror på Jesus och heliga anden. Men jag måste inte ha några bevis. Det räcker liksom det som...
Nej, och en del vill ju ha bevis på allting som händer och sker. Och så. Ja. Så det har väl lite med personligheten att göra, hur man vill förklara och försvara det ena eller det andra, så att säga. Va?
Precis. Och jag tänkte vi ska avsluta här så småningom med en låt med Dolly Parton och Kenny Rogers.
Mm.
Och, för hon har ju precis dött nu då. Mm. Och jag tänker på henne då. Hon var ju djupt kristen, troende. Men hon var också en väldigt givande människa då. Hon gav ju till exempel där hon växte upp, hade hon ju... Det var väldigt svårt för barn att gå i skolan där nu för tiden då. De hade väldigt dåliga resultat. Men då gjorde hon så att de barnen som klarade av skolan, de fick pengar utav henne. Så då ökade procenten då som klarade skolan jättemycket.
För man är morot liksom.
De fick en rejäl morot och det också blir ju en biljett till att liksom klara livet mycket bättre när du har en bra utbildning då. Mm. Så hon gjorde en massa sådana saker då. Mm. Så hon var ju inte bara... troende, hon var också konkret och gjorde saker. Mm. Och det tycker jag är underbart att höra. Hon var en väldigt speciell människa. Vi ska höra henne.
Jaha, ja. Blev vi som vi blev nu? Eller blev hur vi skulle bli? Eller hur blir det här nu? Vet vi inte.
Nej, det vet vi inte. Men vad tog du med dig idag då?
Ja, att det är intressanta frågeställningar.
Mm.
Hur man kan fundera på livet och att det blev som det blev.
Mm.
Man får försöka vara nöjd med det man har.
Mm. Sant.
Göra så gott det går.
Jag är väldigt nöjd med den jag blev.
Mm. Och man får ju försöka gilla sig själv lite.
Ja, exakt. Vi gillar oss själva. Jag ska bara avrunda med sinnesrobönen.
Mm.
Så tack så mycket för idag, säger vi.
Tack.
Och så ber vi sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. I Jesu namn. Amen.
Hej då.
Hey Richard, why don't you get in on all this action?
Yeah.
Help me out on this one. Come on.